man ligger och har drömmar, mardrömmar eller sanddrömmar om att det kommer tre personer eller att det blir utsålt. Och det här är ett otroligt växande område. Jag kommer ihåg för 3-4 år sedan så modererade jag ett seminarium på internetdagarna om nästan precis samma sak. Och då var tiden helt klart inte riktigt mogen för det vi nu snart står inför, att dra hemmanät till fler än vi som sitter här. För jag räknar med att de flesta av oss som sitter här har haft nät hemma i både 5 och 10 och kanske 15 år. Om jag får styra så kommer frågorna så småningom att handla en hel del om hur vi får inclusion, hur vi får mina tre bröder som alla är doktorer i datalogi eller teknisk fysik och förstå att den där mobila dongeln inte är den enda lösningen. Det är helt klart inte en kompetensbrist, utan det är en förklaring och en pedagogisk uppgift att få ut den teknologi som definitivt finns till användare som idag inte tar sig till den. Tre föredrag kommer vi få idag. Först från Anders Jonsson på Sabo och sen från Klaus Popp Larsen på Acreo, som tillsammans berättar om hur nyproduktion eller lägenhetsbestånd, eller du får förtydliga och justera upp min beskrivning där, kan lösas. Och sen så kommer vi få ett föredrag från Mattias Hansson på Cisco om deras beskrivning av produkter och tjänster för den här marknaden. Jag jobbar, heter Peter Noe för övrigt, jag jobbar på Vinnova till vardags. Jobbar mycket med smarta nät för tillfället och även Sustainable Cities, som är en vision för hur vi ska bygga framtiden klimat och neutral på väldigt många sätt. Och det finns oändligt mycket aktörer som tacklar nybyggnation och innovationsdelarna av de utmaningarna, men det finns ganska få lösningar för existerande bestånd, gamla nät i obygder är det väldigt få som tar tag i, men minst halva omsättningen och kakan handlar om att renovera och klimatanpassa och miljöanpassa miljonprogram, och samma på vårat område som vi ska prata om idag. Hur förser vi äldre människor eller äldre bostadsbestånd eller villaområden med lösningar som är tillräckligt prisvärda och tillräckligt lättinstallerade och lättsupportade för att det ska bli av? För att om vi ska vänta på att alla som bor gammalt ska dö av och att vi ska flytta in i nya färdigbyggda ideala arkitekturer, så tror jag att vi får vänta lite för länge. Så det är jag intresserad av att höra era frågor kring och resonemang om, och talarnas resonemang om. Vi har 90 minuter på oss. Vi har tre föredrag, de två första tillsammans på ungefär 40 minuter och sen 20-25 minuter till Mattias, vilket ger oss 20-25 minuter på slutet till frågor. Efter varje föredrag så tänkte jag ta två snabba frågor, som ni har någonting som ni bubblar och vill ställa frågan på, så räck upp handen så får ni låna micken. Vi spelar in dagens seminarium. Så. Varsågod Anders, och mickarna framme är live, tror jag.
Tack så mycket. Jag ska prata om hemmanät i flerbostadshus. Och det mesta av det jag säger, det kommer också ha sina, så att säga, tillämpningar. Det kommer att fungera även i på villamarknaden och radhusmarknaden. Men jag har valt att ge det här namnet för att vi som organisation för de kommunala bostadsföretagen håller på mest med flerbostadshus. Vi har ett och annat radhus och lite annat också, men i huvudsak är det så. Och det har lite speciella egenskaper, de här husen. Jag kan komma tillbaka till det. Men Sabo ska säga något ord om också. Det kanske inte alla som känner till det. Men vi har ungefär 300 medlemmar runt om i Sverige. Nästan varenda kommun. Det är då de kommunala bostadsföretagen. Ungefär 800 000 lägenheter och par hundratusen lokaler också finns i de här bestånden då. I dagsläget kan man säga att lite drygt hälften av de här 800 000 lägenheterna har fått en ny infrastruktur. parallellt med de kabel-tv-nät som redan har funnits i husen sedan 80-talet då. Och när det gäller just det här området hemmanät så byggs det även sådana med något mindre omfattning. Men det börjar ta fart nu. Jag skulle tro att ungefär 20 000 lägenheter per år byggs med ungefär det jag kommer att berätta för er om med den hemmanätstandard som vi rekommenderar. Och det jag tänkte prata om det är ju varför hemmanät och de rekommendationer som vi har tagit fram i vårt projekt som vi har drivit med hjälp av Acreo. Och det här känner ni ju till, det är inget nytt. Vi har ju så att säga hamnat i en situation där vi har gått från standalone infrastrukturer var en kopplat till någon pryl till en värld där det mesta är ihopkopplat och trådbundet, trådlöst, allt ska ju fungera och då har det varit, det är ju hemmet vi använder den här typen av teknik i. Om man tittar på den här bilden så ser ni att det som är på eran vänstra sida, det liksom börjar bli vardagsmat nu. När vi kommer lite grann mer åt det högra hållet när det gäller tv-apparater så är väl de inte i så stor utsträckning uppkopplade nu, men även där flyttar ju datavärlden in. De nya har koppling både med RJ45-uttag och HDMI och så vidare. Och går vi lite grann ännu mer till höger där så bör vi tänka på de här små prylarna som vi har. Allt ifrån trygghetslarm, larm för brand eller inbrott eller någonting annat. Och den här typen av produkter. Och vi har själva varit inblandade i projekt som jag tittar allra längst ner i hörnet där med displayer med information som är online ständigt i lägenheter då. Och fundera lite grann på just det här. Och då är ju allting ihopkopplat. Det måste fungera tillsammans. Så det finns en hel del utmaningar runt det här. Och en av dem är just det här med infrastrukturen. Det andra är ju hur naturligtvis vi kan få fart på tjänstutvecklingen. Så att det är i den världen är det fortfarande väldigt mycket kopplat. En tjänst, en burk. Och det kan vi inte ha på det sättet om vi ska få det här fungera över tiden. Vi har själva tagit initiativ till några projekt. För att på något sätt hitta standardiseringar inom det området. Men här finns väldigt mycket utmaningar. Är någon som känner igen det här huset? Det är ett flerbostadshus. Det är inget av våra. Och jag vill inte ta en bild på ett miljonprogramshus. Hur många vi än har av dem där. Men det här är det här drakhuset i Barcelona. Men är någon som har så Gaudí? Och det är inte så många som bor där, men det ska ändå symbolisera lite grann av det här som vi lever med. Och att det är ofta 20, 30, 40 lägenheter som ligger tätt in på varandra i de här flerbostadshusen. De som bor där har 2-3 tv-apparater hemma hos sig. Och gärna då, så att säga, det är ju ofta koaxnät och i de flesta lägenheter är det faktiskt ända till någon gång på slut på 80-talet drog man bara in ett enda koaxuttag då. Och sen har man i regel byggt sina egna nät på hemma på de spikade längs socklar och så vidare. Ibland går det bra, ibland så snor man grannens tv-bild och blir ett jäkla liv. Men sen har vi datorer hemma. I regel är det numera en eller två stycken sådana också, kanske tre. Trådbundet, trådlöst. Och sen har vi telefonin som också är kanske blandat uppkopplat på det gamla nätet via IP-nätet eller hybrider av det här ibland och trådbundet eller trådlöst. Och sen kommer alla små prylarna då som jag visar på de tidigare bilderna och de så att säga väller in. Det är allt ifrån som hemma hos mig är det iPod, det är iPhone, det är diverse olika spel som ständigt är uppkopplade online. Och ja, sen börjar de olika typer av larm och så vidare flytta in. Och det här hänger också samman och det är det som så att säga, är utmaningen om man tittar på huset, bostaden. Och när jag resonerar om det här då ser jag det väldigt mycket utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Som boende hemma hos mig då kan jag ha lite andra preferenser i det här. Men just vad är det vi ska tänka på som fastighetsägare, det är min utgångspunkt. Och ni vet ju att vi bygger hus som ska stå väldigt länge. Vi har långa perspektiv. Vi vill gärna tänka 20 års cykler. Det ska funka. Det ska vara så att säga, det är den världen vi lever i. Vi vill inte gå in och göra om eller göra anpassningar. Och därför gillar vi gärna att stanna kvar på de här låga nivåerna, infrastruktur, kanalisation. Men tittar vi på tv, jag nämnde det, så det är ju en utmaning i sig själv, särskilt då i flerbostadshus, för att vi vet ju att den världen med koaxen har ju många hyresgäster sagt att det räcker inte. Vi sätter upp en parabol och ibland går det bra, ibland trillar de ner och så vidare. Vi måste förhålla oss till det här, så helst ska vi hitta ett sätt att få fram tv så att folk blir nöjda. Och då ser vi det att IPTV, alltså via nya infrastrukturen, det är ett bra sätt. Det tror vi kan vara det som är mest framtidssäkert. Och det ger just möjligheter till ett stort utbud, mycket individuella val och också flera varianter av det här. Och sen har vi också naturligtvis tv-utveckling på webben, och de här kommer naturligtvis att gå ihop över tiden. Det börjar ju redan ske nu, det vet vi. Men vi kanske inte vill sitta nere vid 19 tummar på nedervåningen och titta på ett bra program som egentligen skulle kunna visas på den bästa tv man har den i bostaden då. Så det här måste naturligtvis kopplas ihop då. Och när vi kommer in i flerbostadshuset så är det så att det kräver fasta nät. Jag ska förklara lite grann vad det kanske det här är tillräckligt att säga, för att hela tiden utvecklingen går ju nu mot det HD, det börjar bli vardagsmat. Näten måste klara det. Nästa generation är ännu bättre HD eller 3D och interaktiv TV och så vidare. Och det här måste vi på något sätt ta höjd för. Och det kommer ju inte att sluta med det här, det vet ni. Det bara fortsätter. Och jag menar, hela tiden, även om vi har så att säga klarar väldigt mycket så att säga med komprimering och så vidare, så kommer det att bli bara högre och högre krav på kvalitet. Vi har haft mycket diskussioner med många om hur ska vi så att säga förhålla oss till det här. Hur mycket ska vi göra och hur mycket kan marknaden hantera. Men vi kan säga så här att just för att vi kom fram till att det här det krävs fastanhet. Det har att göra med att de begränsningar som finns i den trådlösa tekniken idag. Med utgångspunkt ifrån de här höga hastigheterna som krävs för HD, 3D med mera. Och sen naturligtvis också vad vi fastighetsägare kan ta höjd för. De boende kan sätta in trådlös teknik om det fungerar alldeles utmärkt hos dem. Det har inte vi några synpunkter på, men vi rekommenderar inte våra medlemmar att bygga nät som så att säga är trådlösa, utan det får den boende själv sköta. Och när vi gick igång med det här projektet var det viktigt för oss att försöka få så stor bredd som möjligt. Därför har de här aktörerna fått funnits med. SBUF, alltså det är byggbranschen. I huvudsak var det NCC som var med. Det är hyresgästföreningen som representerar de boende. Det är de privata fastighetsägarna. Det är Hjälpmedelsinstitutet som är jätteduktiga på det här med att titta på ny teknik, digital teknik för framförallt och kvarboende. För det är ju kvarboende i våra hus som är en målgrupp då. Jag tog med mig några exemplar av de här rapporterna som SABO tog fram som ett resultat av det här projektet. Det ligger några ex här, den ser ut så här. Jag tror de finns att ladda ner från vår hemsida. Alternativt så finns alla de 4 eller 5 projektrapporterna att ladda ner på åtminstone Akreos hemsida, eller hur Claes? Vi får lägga fram dem lite längre fram nu än var de ligger. De ligger väl i bakgrunden någonstans. Men det vi har tittat på, det har varit nyproduktion. Hur gör vi där? I alla de befintliga hus. För det är där utmaningen är. Vi har tittat på det här området telemetri. Alltså småtjänsterna som ska in i bostäderna. Undermätning, energi, hemtrygghet och annat. Och vi har också, och det hade vi inte tänkt göra från början, titta på den här gatewayen som finns. Men vi blev tvingade att göra det för att få till någon slags helhet i rapporten. Och jag kan säga att de 2 första här kände oss ganska säkra om. Vi vet hur det här ska hanteras, så det kommer ni att se också. Medan när det gäller telemetri och hemma gateway så skulle man väl kanske vara dags att göra omtag och göra någon typ av utvecklingsprojekt. Gärna med någon typ av det här, försöka standardisera det här. För det är oerhört viktigt för att få fram tjänsterna. För det kan inte vara så att bara för att man har en tjänst kopplad till en operatör som fungerar inte hos operatör B. Och ska vi eller operatör C, utan man måste göra specialanpassningar av varje tjänst. Det kan röra sig om en samhällstjänst eller en tjänst som vi som fastighetsägare vill ge våra hyresgäster tillgång till. Och vi kan redan nu se exempel på tjänster som är utvecklade för speciella plattformar som inte går att flytta över, utan då får man börja på nytt igen och försöka utveckla samma tjänster men för en alternativ plattform. Det slöseri. Och vad vi, när vi så att säga, började med det här, så sa vi att ett hemmanät ska naturligtvis terminera den här accessförbindelsen. Alltså i regel då en kategori 6 eller 7, 5 eller 6 eller 7 kabel som kommer från källan i de här flerbostadshusen, eller också en fiber då som kommer in här då. Och det ska hålla isär tjänsterna och det ska kunna sprida tjänsterna i bostaden. Och då är det naturligtvis en fysiskt passiv infrastruktur och den här hemma-gatewayen som inte kommer undan. Det tycker vi är lite svarte petter som fastighetsägare. Vi vill inte äga dem där, för att de har kort livslängd. Så jag säger att vi ser långa tider. Vi har 10-15 år i som vår grundhorisont. Och den här behöver vi bytas oftare, och den kanske också väldigt mycket kopplad som det är idag till en operatör. Den som har satt in den här och som hanterar den har valt den så att det ska passa ihop med den operatörens övriga utrustning. Och vi ser IP-tjänster och diverse andra tjänster som kommer in här. Så grundkraven det är att vi utgår ifrån att tjänsterna är IP-baserade i huvudsak, och att vi har de här telemetritjänsterna som inte alltid är IP-baserade. Det finns en hel massa olika protokoll där. Men det måste vara enkelt, det måste vara tillgängligt överallt i bostaden. Det ska inte vara så att man behöver vara civilare eller någonting för att kunna jobba med det här, utan det här måste vara enkelt, självinstruerat, och det här är verkligen en utmaning. Och sen måste det ju naturligtvis gärna vara så billigt som möjligt och framtidssäkerhet och klara det här med säkerhet och integritet. Det är ett antal grundkrav som vi förde in i det här projektet. Sen börjar vi med att titta på lite olika, de infrastrukturer, de olika teknikerna som finns. Så jag ska inte gå för djupt in i det här, men det här är egentligen det vi har omkring våra hus då. Vi tittar på den tekniken, vi tittar på leveranskvalitet, vi tittade på ekonomin, framtidssäkerhet, säkerhet, integritet, praktisk genomförbarhet och det här med störningskänslighet med utgångspunkt ifrån det här med flerbostadshus. Och här kan ni se själva att det är i huvudsak det här. Och som finns, vi har coax idag. Det här är ny teknik, och det kommer jag komma tillbaka till framförallt plastfiber sen om en stund, så ska inte jag nämna någonting om. Vi tittar på trådlöst också och även elnät i det här sammanhanget, för det är ju, elnäten finns ju redan, och det hade varit jättesmart om vi bara kunde koppla in i befintligt och återanvända det. Vår rekommendation dock, det är att vi ska använda oss av CAT 5E då, eller högre, som infrastruktur i bostäderna. Och tittar man på de olika typerna av boende, alltså nyproduktion, befintliga, så säger vi att det här är en inbyggd kanalisation som ungefär motsvarar elnäten i. Så det blir mer och mer, vi får väl snart armera med såna här tomrör i våra väggar. Det var till och med faktiskt så att NCC som fanns med i projektet fick den typen av synpunkter från sin organisation, att det blir för mycket kanalisation i väggarna eller såna här rör då. Men om man tittar på befintliga då, så är det ju inte, vi ska inte ha lägre nivå på kraven där, utan det är bara det att vi får göra det på ett annat sätt då. Och jag ska visa några exempel på det. Även om jag varje veckan hörde att någon av de som är på gång att bygga hemmanät idag, de bygger, fräser in de här i väggarna då. Så har vi minst ett dubbeltag i varje rum, utan i våtrummen då, toalett, badrum, men kök ska det vara minst ett dubbeltag. Och varför det står minst ett dubbeltag, då gör det med att Det är till exempel vardagsrum och annat, lite större rum, beroende på vilka planlösningar man har, kan behöva ha flera stycken. Och det vet ni precis när det gäller eluttag. Ni har väl aldrig haft för många. Det är samma sak här då. Det är stjärnformade nät och det ska vara minst kategori 5 med. Och ett exempel på det här, det är ju, om man ser efter en lägenhetsskiss då, så en hemmagateway och så det dubbla uttag i var en av de här rummen då. Och så måste man naturligtvis ha ett sätt av box för tv och annat då. Det blir ju knepigt när man ska börja flytta det här, men då kan man åtminstone flytta den här tvn dit bort i det här fallet och så vidare. Så det går rätt hyfsat att lösa det här. Bara några exempel på sådana lösningar. Det syns väl hyfsat det här. Här syns ett sånt här skåp som marknaden har tagit fram de senaste åren nu, som ska anpassas till bostäderna då. Det är ju teknikskåpet som sitter bredvid det gamla proppskåpet. Nu ser det här jäkla fult ut och det här snyggt. Så i det här fallet bestämde det företaget eller bostadsföretaget att de ska åtminstone snygga till de här också. Så, för den här skämmer ju lite. Men och man kan säga det som flera har gjort, den här är inte så jättestor den här boxen då, men de känner att de ska nog vara ännu lite större än vad de är, som har så att säga kanske gått lite grann på djupet och lite grann på längden också. Och jag tror att när vi pratade om det här så sa vi att det kanske är dags att göra en, se till att ha en teknikgarderob eller en halv garderob ungefär för den här typen av utrustning då. Då gäller både el och hemmanätet. Ja, så här blir det då invändigt. Och då börjar man ju se att det kan ju vara rätt knepigt då att behöva patcha om och så vidare. Om man ska flytta den här tvn då i det här fallet från ett uttag till ett annat eller byta med en dator, ska man in här och patcha. Det här är ju state of the art idag. Jag tycker att det här borde väl kunna bli lite smartare teknik för. Helst att man fick ett självkonfigurerande då, så att TV-apparaten skrek hej hej, jag har en TV-apparat, och så fixar det här sig in i bakgrunden. Det kanske redan finns, men annars är det bra för någon som tänker till lite grann. I det här fallet då så ser ni, här kommer de här. Det blir ju rätt mycket kablar av det här. Och här ligger då lägger man dem i anslutning till befintliga lister. För många är ju noggranna med att säga att det här ska vara snyggt också. Det får inte bli på det sätt som när vi drog in kabel-tv på 80-talet, en plastlist uppe som skämmer, utan det här ska vara så att säga estetiskt tilltalande då. Och i det här fallet då, ni ser bara här går man in med uttaget då och ett extra hål i väggen då, så lägger man bara på en sån här utanpåliggande list då, så ser det ganska snyggt ut. Ja, det finns olika färger på det här. Det är till för marknaden att utveckla smarta såna här möjligheter att dra den här typen av infrastruktur. I det här fallet, ja, då kommer det här då, så får man ju använda sig av ibland då vertikala dragningar för att få det att fungera. Så det gäller att planera den här infrastrukturen väl innan man går igång. Och de som gör det här, de gör några provlägenheter av några olika slag, och sen så går de igång med det som utgångspunkt. Och så hantverkarna vet hur de ska göra det här. Just det. Man kan bara säga så här att den erfarenhet vi har av det här kostnadsmässigt är att det landar någonstans på mellan 1000 och 1200 kronor för en sån här dubbeluttag idag. Det finns väl lite utmaningar där också, att man kan kanske komma med lite bättre utrustning, lite snabbare installation, kanske förberett och så vidare. Men som jag nämnde också, så har vi tittat på det här med småtjänsterna, telemetritjänsterna. Då är det helt plötsligt också ett nät till av den anledningen. Det är ju också ett stjärnformat nät. Men som sagt, här känner vi oss inte riktigt fullt komfortabla. Här tycker jag att vi skulle behöva titta vidare på det här. Men våran slutsats i det här projektet blev att även de här tjänsterna som vi talar om, småtjänsterna, behöver ett stjärnformat nät. Och med utgångspunkt ifrån samma punkt i bostaden då. Det är en förfärlig massa kablar. Räkna det här, varje sån här streck symboliserar två kablar. Men som sagt, och det här skulle jag gärna vilja att man tittar vidare på. Och då är vi helt plötsligt, och stannar vi inte med att ha till varje rum, utan då måste vi in i våtrum och såna här saker också. För att det här vi mäter värme, det här vatten, det här vi kollar om det är fukt och andra sensorer och så vidare. Men sen som avslutning då så vi var tvungna att titta på det med hemma-gatewayen, för att den kände vi att den hade vi inte heller kontroll över. Och vad vi gjorde då, det var att försöka se vad är det för grundfunktioner som behöver finnas, funktioner då som behöver finnas i en sån här hemma-gateway, och vilka krav är det, hur pass, alltså är det ett grundkrav, alltså ett måste-krav, eller är det bör-krav, eller är det någon lägre nivå på det? Och ni kan se själva att det finns ett antal saker som vi tycker är skall-krav i det här sammanhanget. Ja, alltså grundkravet, det är ett då. Det ska vara med när vi så att säga handlar upp gateway eller pratar med operatörer av olika slag om hur de ska, så att säga, vilka krav de har på gatewayen då. Så här ser det ut, och tittar man till exempel på det här med, det är ju ett och ett halvt år sedan vi gjorde det. Vi kanske ska till exempel höja kravet på IP-version 6. Det kan vara rätt så rimligt att göra nu. Och därför finns det kanske anledning att titta över just den här hemma-gatewayen, hur rekommendationen ser ut där, och också det här med telemetrin, hur man ska hantera det. Det var allt. Som sagt, jag lägger några rapporter här om det är någon som vill, och det är populära rapporterna.
Tack så hemskt mycket, Anders. Klaus fortsätter på samma tema, men jag plockar gärna en eller två frågor nu. Måns, vi spelar in så du får mikrofonen.
Angående jordning.
Angående
jordning. Du sa att det var kategori 5E. Och sånt finns ju skärmar. Har ni för avsikt att rekommendera skärmad kabel?
Då blev det en svår fråga. Kan du vänta med den till Klaus kommer?
Ja.
Då har du kommit in i den där tekniken som jag inte behärskar. Det här med jordning är knepigt för oss. Alltså för du vet ju så att säga, hur det kan vara rätt så stökigt. Vi har ju det här problemet även runt andra delar av, framförallt de befintliga då. Har du något svar på jordningen, Klaus? Jag skickar den frågan till dig.
Okej. Ni har utrustning i källaren också kanske då. Säkrar ni den för typ strömavbrott och sånt?
Ja, inte i dagsläget. Men du såg att jag tog upp några tjänster, som till exempel det här med trygghetslarm och annat. Och det finns ju anledning att titta på det. Men jag har väl hittills inte sett att vi, om vi tar på oss fastighetsägarrollen, har ett behov annat än för våra egna tjänster. Alltså om vi ska, så att säga, klara av den där frågan. Men den ligger ju och nafsar oss lite i hälarna, men en rätt stor kostnad. Det finns exempel på de som har lagt in batteribackupper och annat, både även in i lägenheten i samband med att de bygger annan utrustning. Men alltså, grundkravet som vi ställer, det är ju egentligen tillgängligheten, och sen hur man väljer att lösa det där, det kan vara flera olika sätt att hantera. Men alltså, att när vi kommer in i ta trygghetslarmen, och när du nästa nivå, det är ju när det ska vara någon typ av vård i bostad, då tror jag kommer det här. Och det ska bli spännande att se. Vi själva var inblandade och försökte initiera ett projekt som heter Reservström, för att försöka göra lite mer av det här än att bara hålla på och sätta upp backupper i lägenheterna eller i husen då. Man kan säga att det är rätt lite förståelse för det här, för det har inte hänt tillräckligt mycket grejer egentligen.
Anders, tack så hemskt mycket. Du får utveckla under frågestunden senare. Nu ger vi Anders en applåd. Tack så mycket. Och så lyssnar vi till Klaus som berättar delvis om överlappande ämnen här. Anteckna frågor och ha med er den till den avslutande frågestunden om ni har fler frågor till Anders.
Okej, tack. Hör ni mig? Tillbaka. Okej. Okay. Ja, mitt namn är Claus Pop Larsen. Jag kommer från Kreo. Kreo är ett forskningsinstitut. Och det har huvudkontor i Kista. Vi jobbar bland annat med bredband. Och det inkluderar hemmanät, fysisk infrastruktur också. Nu, jag har en bild också. Jag känner igen den här. Det är från Aten, va? Det är ungefär 2500 år gammalt det här. Så där kan du prata om att ha en långsiktighet i sitt byggande. Och på den tiden, då hade man inga bekymmer som internet och IPTV. Så det finns ingen att hemmanät här, såklart. Okej. Okay. Så jag tar upp den här rekommendationen också, som Anders visar det precis förut. Huvudrekommendationen. Sen ska jag prata lite om alternativa lösningar. Och en alternativ lösning, det är då plastfiber. Och det mesta av det jag kommer att prata om, det är om plastfiber. Ni ser, jag har lite leksaker och prylar med på bordet här. Sen ska jag visa lite bilder från ett par installationer som vi har gjort. Och visa, prata om erfarenheter. Och prata om vad det är för utmaningar man står inför med plastfiber. Eller puff för plastoptisk fiber. Okej, den här sån i förut. Den såg lite annorlunda ut. Men den viktigaste med hänsyn till infrastruktur, det var den här kart 5e eller bättre till varje rum. Okej, okay. Och egentligen då, det är en ganska lågteknologisk lösning på ett högteknologiskt problem faktiskt. Så det är en snygg lösning på det sättet. Fast, og det er jo enkelt at følge den, om det er så, man bygger nyt. Men for befindelig bestånd, då kan man ikke bare gøre det, kanskje. Ikke bare så der i alle fald. Men om man bor i et hus eller en lægenhed, som ikke har et hemmanet bestånd af kart 5e eller 6 eller 7, skærmet eller ofærmet, man har jo samme behov. Indtil man har andre behov, før man bor i noget, som er lidt ældre. Så egentlig er grundkraven de samme. Sådan er det jo så her. Det er altid praktisk at have kart 5 til alle rum. Det kan være for dyrt, det kan være for besværligt. Det kan kanskje man tykker, at det bliver jettefyldt og har det i plastrør osv. Og der findes det jo et antal alternativer til sådan her total kart 5 hemmanets løsning. Men inden man vælger alternativ, då er det lidt saker, man måste have klar for sig. Og den ene, det er jo den tekniske, så klart. Altså, hvad er det for bandbredt og interferenskrav, er det specielt, som man er ude efter. Sen en meget vigtig del, det er også den her med affærdsmodeller. Hvem er det, som skal æge og ansvare for udrustningen? Og det er det så, som andre svinde på også. At aktiv udrustning, det er til noget, som bostadsbolagen, de gilder så mye. Der findes et antal alternativ til kart 5. Og den ene er de gamle telefontråder, som næsten alle har. Fast den klarer jo ikke af bredbandstjenester. Altså, så om man skal have nogle ting, som har lige så høj bandbredt, så kan vi tage bort den. Den findes til koaxialkabel. Og den er i Göteborg for TV, men altså, det er jo egentlig en analog grej. Og man køber sådan her små låter, der går der kører digitalt over også. Men altså, koaxialkabel, den går bort også. Man vender til at installere et nyt koaxialnet i sit hus. Sen findes det wifi. Wifi, det er jo jettebort. Man måste have wifi hjemme, så man kan sætte sig i sofaen og surfe. Fast wifi, den er jo ganske sjenselig mod størninger også. Den tager altid en klar af IPTV, eller som oftest klar, den tager af IPTV. Og blandt andet, når alle i en fastighed skal have IPTV over wifi, då kommer man at få problemer med størninger. Sen findes det powerline communication. De kan man købe i elektronikaffærer, altså hvor man har plukker ind i olika udtag, og sen har man en Ethernet-forbindelse over, men over elnettet. Og det er i visse fald er det ganske bog, i visse fald er det ikke specielt bog, der kommer den til at fungere. Og til eksempel i Frankrig, der er PLC jette populær, for der har man bare en fars på på alltså i själva hemmet. I Sverige har man tre faser. Så ibland när man hamnar på fel fas i de olika ytor, då kan det vara problematiskt för att få trafik över. Ibland går det också, men man kan inte vara helt säker. Den är inte så där jättestabil. Sen har vi glasfiber, och glasfiber, det är rent tekniskt, det är det överlägset det bästa man kan installera. Alltså för det, då kommer man att ha kapacitet i all framtid i hemmet, vill jag säga. Fast det är extremt besvärligt att installera också. Alltså så bara den anledningen, då går glasfiber bort i själva hemmet. Kanske framöver att man hittar på lite bättre sätt att kontaktera och så vidare. Men idag, då nej. Plastfiber kommer jag prata mer om. Sen har vi WiMAX också. Finns i olika svenska kommuner. Egentligen är inte något riktigt hemmanät, men man kan få sina tjänster in i hemmet där. Samma sätt med 3G och LTE. Fast de kommer inte att klara av IPTV. Inte ens LTE kommer att klara av IPTV. Det kommer att dröja många år, innan det klarer det på et godt sätt. Okay, men då måste man tänka över, hvad er det behovene? Og vil man bare have punkt til punkt? Eller vil man tjekke et helt hem? Om man bare vil have punkt til punkt, så kanskje det rækker med et par af de her løsninger. Om man vil tjekke et helt hem, så er det en helt anden sak. Sen er det, hvad skal man anvende det først? Skal det være IPTV? Det måske det jo være noget, som er stabilt. Om man skal spille, der går jo wifi bort direkte. I alle fald, om man spiller online-spil, at man måske døde af sin modstander. Og man kører wifi der, der er man jo kørt direkte. Sen er det her med, hvem skal ægge det? Hvem har ansvar for det? For eksempel wifi for privatpersoner i Göteborg. Dem alle måske har det. Det burde næsten finde sådan et krav på, at alle har det, der har wifi hjemme. Fast det er ingenting, som bostadsbolagen skal gå ind i, for det kommer at blive for ustabilt. Det må gå på gigantiske underholdsproblemer. Sen skal det være fremtidssikker også, kanskje. Men kanskje man tykker det er okay, den ser fremtidssikker, okay. Men kanskje det er okay med en tilfældig løsning. Yes, så nu ser vi på her IPTV. Nu kommer det frem i dag. Det findes lige to ulike kasset. Altså, om man har et Cat5-net hjemme, eller 6, eller 7, då er det jo en problem. Så kan man få sådan her kabel, om man går til nogle IPTV-leverantør, eller om man går til Viasat eller Kanal Digital, så får man en Cat5-kabel på 10 eller 25 meter, som man selv kan installere, og det bliver indsat så der. Specielt snygt, når man skal dreje den fra en gateway til Z-box. Telia, der erbyder en sådan her wifi-brygger også, altså punkt-til-punkt wifi. Og det kan fungere på, og iblandt der fungerer det til alt. Det bruger lige på at høre huset til øget også. Fast den tager ind en størning også. I Østerrike, der Telekom Østerrike, der erbyder sådan her plastfiber-brygger. Små adapter og sådan plastfiber imellem, som man selv kan installere. France Telecom erbyder PLC, altså Powerline Communication, og det findes sikkert mange andre sæt. Men også igen, det er bare punkt-til-punkt-løsninger, som vi prøver om her. Plastfiber dog. Ja, som jeg sagde, det anvendes i visse lande, fremst i sødre Europa, og det er for at selv installere IPTV i forbindelser. Det er ekstremt enkelt at håndtere, og det skal jeg vise dig. Og det er ikke ledende, det er bare plast, det vil sige, at man får lægger ind den i kanalisationen for elrøren. Jeg kan vise den direkte her. Så her ser det ud hjemme hos folk, hos de fleste i alle fald. Og man bor helt nyt, der har man sådan her flexrør, som I ser lige til der til højre om. Men så her ser det ud hjemme hos de fleste. Og ideen dog, det er, jamen, der trykker man ind en plastfiber i elinstallationen. Og man gør det, så kan man få et plastfiber, eller et Ethernet-uttag ved vej el-uttag. Okay? Nu giver jeg lidt til udbildning her om plastfiber. Og det er en, som går. glasfiber har en kerne, som er på 10 my, så den er ekstremt liten. Plastfiber har en kerne, som er på 1 mm, så den er mykke chokere. Og det er det, som gør, at den er så enkelt at håndtere. Og man ikke placerer de to ender præcis eksakt mod hverandre, der får man lys over en lå, så det kommer at fungere. Det gør det ikke med glasfiber. Alltså då tappar man förbindelsen. Direkt då måste man ha specialverktyg och specialutbildning. Den är gjord av ett material som heter PMMR. Men ni ser molekylstruktur där till höger. Det är stepindexfiber. För ni som är känner lite till glasfiber. Sen finns det en typ av plastfiber där man har demonstrerat att man kan gå 50 gigabit per sekund över 100 meter. Fast det är ett extremt ostabilt polymermaterial. Så är det inte med det som finns tillgängligt idag. Här ser man dämpningen. Här ser man förlusterna som funktioner av våglängden. Våglängden som ni har längst ner, det är ungefär området för synligt ljus. Och plastfiber, det fungerar vid 650 nanometer som ni ser. Det finns ett dip i den här kurvan. Och det är rött ljus. Det fungerar 100 megabit per sekund med den dagens elektronik. Över 150 meter fiber, om den är helt rak. Och sen i ett hus, då kanske det är 50 meter. Kanske lite mer, kanske lite mindre. Det finns puff-utrustningen också. Och det är det, som ni ser här. Och jag ska säga, alltså, jag kräver vi ett forskningsbolag. Vi säljer inte till det här. Vi gör reklam för lösningen, för att man ska ha en hemmanetslösning i elinstallationen. Vi gör inte reklam för utrustningen. Så jag bara så ni kan vara säker på att jag försöker vara neutral här i alla fall. Men det finns plastfiber uppe till höger. Sen finns det ytak. Längst uppe till höger, där har vi sån här ytak, som man kan ha själv, ordna själv. Sen finns det infällda ytak, de två i mitten längst ner. Og det finns en switch längst uppe. Det som vi gjorde då, det var att för att göra en sån här proof of concept, då tänkte vi, okej, men då installerar vi det här i två lägenheter i Hudiksvall, i vår testbed däruppe. Och vi kontaktade lokala elinstallatören Sörlands El, och de fick en kvarts utbildning ungefär. De fattade direkt hur det här fungerade. Så då installerade de två lägenheter, en med 5 uttag och en med 6 uttag. Och det var vid alla eluttag i hela lägenheten. För båda lägenheter. Och det såg ut så här. Det var den ena lägenhet där det var enkelt uttag. Allt det gick från gatewayen i en stjärna ut mot alla uttag. Och så här såg det ut vid installationen. Och jag ska göra en installation också för att visa hur enkelt det faktiskt är. Det man gör då, det är att man tar sin plastfiber, sen kan man klippa av den här, om den är ungefär så långt som en halv. Nu klipper jag av med en sax för att demonstrera hur enkelt det är. I verkligheten då ska man använda ett verktyg som är lite skarpare. Sen trycker man in den i elinstallationen så här. Sen säger man, det är kort, då går det ganska snabbt att komma hem igenom, då är det ingen problem. Sen ska man ha ström till den här UI, om man har det var här. Och nu har jag de här fiberändarna som jag trycker in. Här. Och nu har jag gjort en installation, och ni ser, det kommer ljus ut på andra ändar. Och det finns ingen annan bredbandsteknologi, där man kan göra så snabbt installation. Så det er det, som er så snyggt ved det her. Det går så enkelt at gøre. Elytakken ser ud. Derude, de gamle befintlige ytsakken, de lå her, som gjorde en sådan her boks, så der på en låter. Her findes det RJ45 ytsakker. Før var det to elytak, nu er det to elytak og en RJ45. Det var ganske enkelt at installere, som sagt. Det anvendtes dragtråd ved de fleste tilfælde. Og det var, men ved få tilfælde, da det bare var 1 eller 2 meter, der gik det at bare trykke ind den. Og det var dragtråden, det var sådan her greb fra en Ericsson glasfiberkabel, som man kan søge den her forstærkningstråd. Og så tænker de fast plastfiberen. Og det var 2 gange, der fandt den til plads ved de her elrøren, for det var, hvad var det? Var det 6 eller 9 eltråder i? Så der fik installatørerne tager ud de her elkabler og trykker ind nye tilsammens med plastfiberen, og der var det ingen problem. Altså det var hyggeligt som helst. En total installation, de her installatørerne, de opskattede, at det skulle hamne på ungefær samme pris som for en Cat 5 i plastkanaler. Udrustningen er dyrere for plastfiber, det findes elektronik og optik, men over andre siden, der skulle det være billigere at gøre. Den alt er ikke perfekt med det her plastfiber. Det findes lidt små problem. Og den ene er det her med udtakken her. De her plastdetaljer for udtakken, de findes ikke på svenske markeder. Vi bestilte for en Østerrike, der bestilte vi de her centerplates, de ser ud så her. Og vi frågade, er det standardiseret? Ja, ja, alt er standardiseret. Jamen, der fik jeg med 10 af dem. Der fik vi dem her. Men for det første, om I ser det, der er til Vita. Jeg ved ikke, om I ser det. Som den er fyldt gyler. Samtidig så har der en anden dimension end både Elio og Elko. Så det er ikke ønsket forstå. Så vi fik bygget sådan her nyere, som vi satte over. Men der blev det snygt i hvert fald. Den er lidt chok, den her loader. Man kan gøre den lidt tundere også. Men altså, det var vores første hæmmerbygge i alle fald. Så findes det her med, at bostadsbolagen, den mindst er rigtig gilder aktiv udrustning. Og då, motargumentet, då, det er, at det er jo alt er baseret på Ethernet elektronik. Og det, altså, det findes jo i al udrustning der. Og det er jo ingen, jeg ved ikke, om nogen nogensinde har oplevet, at Ethernet-udtak har gået ned. Det var længe siden i alle fald. Bandbredden i dag, altså udrustningen, den klarer 100 megabit per sekund. Indtil 1 gig, bare 100 megabit per sekund. Og det beror på elektronikken, som er i de her OE-konverterende. Fast om det kommer noget behov, eller når det kommer et behov, så kommer man jo at udvikle til 1 gig. Grejen er, at man bare har en IPTV-brygger, altså punkt til punkt, så behøver man indtil mere end fast Ethernet. På samme sæt, når det bare kommer efterforgående, der kommer Elio og Elkort udvikler de her plastdeler. Vi har prøvet med dem. Og jeg skal bare afslutte. 5 minutter. Nej, det er lugt. Okay, så det er de her issues. Det er faktisk også plastdetaljer. Det er aktiv udrustning i hemmet. Det klarer indtil af gigabit. Det klarer bare 100 megabit. Først foregående er med indtil det rekom. Det er endda en punkt til punkt fra en et punkt. Men teknisk står det næsten lige på som Cat 5. Og så har man den her store fordelen, at man kan få mycket snyggere installationer. Man kommer ind til at se installationerne. Man ser bare udtakket, og det er ekstremt enkelt at hantere. Og even privatpersoner kan hantere det. Privatpersoner får forstås ind til at trykke ind plastfiber i elnæsset. Altså for der måste man have altså være godkendt for det. Men altså, man kan gøre det, om man vil i alle fald. Okay, så hvad fatter står for, at det her skal blive kommercielt? Og vi har prøvet om det her i tak nu, og vi tykker, at nu måske det hænder nogle ting. Og det som, jeg tror, det som kræves ud af de her testlægning, som vi gjorde, det er nogle pilotinstallationer af et bostadsbolag eller bostadsrettsforening, som siger, okay, men vi gør det her. Og jeg tror, det er det, som fatter. Altså, der bliver der nogle catch-effekt. Den måske man så handler om det her med fast modellen. Hvem er det, som skal ansvare for aktiv udrustningen? Eller nogen måske siger noget ansvar for det i alle fald. Sådan er det bolag, som gør de her plastdeler, men nu tager igen, om det kommer en efterforgående, der kommer dem at gøre det, sagde de også. Sådan kan man forestille sig, men hvorfor findes det her på konsumentmarkedet? I Sverige, der findes det ingen plastfiber på konsumentmarkedet. Hos visse distributører, der kan man søge på plastfiberudrustning. Men det er ikke så, at man kan søge på det på Clas Ohlson eller Kjell & Co. Hvilket jeg tykker er jette kunstigt. Altså, for det er så enkelt at hantere. Ja, okay, så for at opsummere det her. Plastfiber, det er dog et alternativ til Cat 5, Cat 6 i hæmmernet. Og jeg vil sige, at det andre trådder, der er alternativ til Cat 5, Cat 6, som findes i dag. Det findes ingen andre vedtækker, tror der er alternativ. Og specielt om man skal opgradere befindelig bestånd, da man kan trykke ind det i elkanalisationen, der kan det være fordelagtigt. Og det er ekstremt enkelt at håndtere, som nu så, så man lige får komme op efter sessionen og prøve at selv vokse. Og installationen er usynlig for slutanvenderen. Ja, og vi har då installerade jag två lägenheter i Hudiksvall för att bevisa konceptet. Yes, det är det jag vill säga.
Mycket. Nu är den micken på. Några snabba frågor innan vi släpper upp Mattias på scen.
Hur är långlivsförhållandena för plastfibern? Hur länge lever den? Blir den spröd med tiden?
Ja, det är en bra fråga. Vi har ju frågat om det också. Det är Mitsubishi som gör just de här. Och det finns två bolag till som gör det i större mängder. Och de har gjort sådana här accelererade livstidstest och säger att de kommer att hålla, jag vet inte om det är 30 eller 50 år. Fast nu är det så här, alltså jag själv är lite skeptisk till de här, för det finns ju andra miljöfaktorer som man inte alltid alltså, vet om. Men å andra sidan, då används det i bilindustrin. Det används i Audi, BMW, Mercedes, Lexus og Volvo. Og det er jo ekstremt aggressive miljøer, det skal fungere i der. Og der, ja, der har vi det jo i hvert fald. Ja, men de siger, at det skal være mindst 30 år. Mm.
Tak så hemskt mycket. En applåd for Claus præsentation. Då låter vi Mattias presentera och så tar vi en frågestund på slutet sen. Varsågod.
Tack så mycket, Petter. Så nu ska vi se. Mattias heter jag och jag är försäljningsansvarig på Cisco på CCP. Har någon aning vad det är? Jag kommer att dra upp en mycket, mycket ful produkt här från den här väskan. Och då kommer ni direkt säga företagsnamnet som blev uppköpt av Cisco för ett gäng år sedan. Alla tycker den är ful, men snackar du design freak så tycker de den är ful. Men jag tycker den är ascool. Då vet ni vad det handlar om, va? Linksys. Och det är ett företag som Cisco köpte för ungefär nu 5 år sedan. Och den här produkten här, den är 10 år. Och den betalar fortfarande min lön, kan jag säga. Så jag hoppas att någon har haft en sån här hemma. Det är helt, ja, ni ser. Kanon, nu ska ut och käka kväll. För då har ni tjänat in min middag. Så den sätter jag där. Och jag är som sagt försäljningsansvarig sedan några månader. Sedan ett år, nästan ett år tillbaka. Och innan dess har jag varit utbildare. Det är därför jag kör med mic här istället. Och jag får mycket roliga insikter genom att vara försäljare på Linksys eller på konsumentprodukterna. Linksys kommer inte finnas så länge till om man säger så, utan det är Cisco-märket kommer ta över, så nya produkter så ser ni Cisco. Jag har hand om retailmarknaden, Mediamarkt, Kjell & K och Expert och Norfolk, alla de där som ni ser på stan, Computer City. Och jag snackar väldigt mycket med vanliga slutkunder, du vet, mamma, pappa, Agda 78. Vad är det för grejer som säljs där ute? Jag kommer jämföra med det, vad som finns på företagsmarknaden. Hör och häpna, det är rätt så hardcore-användare i hemma. Så då kör vi igång. Mer brandbredd kräver mer, kommer vi gå igenom. Ökad räckvidd. Alla ska ju sitta på altanen och surfa. De ska helst vara ute i trädet och surfa, och så ska de ha streama ljud och multimedia överallt. Störningsfri trådlös strömning. Ja, det har de snackat om att det kan vara lite problem med wifi, och det stämmer. Men nu så finns det även lösningar för detta som faktiskt Agda 70 köper av hemma. Quality of service. Det är rätt så en rolig sak som många tänker först på företag med voice, med VoIP och sånt, med att man vill prioritera vissa datapaket. Hör och häpna, det finns hemma. Det finns folk som kör dataprioritering på MSN till exempel med Messenger. Lagringsrevolutionen är det som har ökat mest. Portarna räcker inte till. Det var bra, jag tror mina föregångar här berättade att det ska vara minst antal portar hemma. VoIP med video och integrationen mellan enheter som Anders också var inne på. Min favoritslide, den kom på sist. Mer bandbredd kräver mer. Vi i Sverige är väldigt kända för snabba internetuppkopplingar. Kommer ihåg Peter Lötbergs mamma som fick 40 gigabit hem i huset uppe i Karlstad? Precis. Jag läste i England nu. Jag var utbildad 3,5 år innan jag reste runt i Europa och Mellanöstern. Jag var mycket i England. Där ligger de och kämpar med sina 8 megabit fortfarande.
i alla fall då. Och i Östeuropa där kör man fortfarande 128 k i sten. Så vi är väldigt, väldigt långt framme. Och ADSL 2 plus är upp till 24 megabit. Och till och med där, när man har ADSL 2 plus, då slänger man alltså pengarna i sjön om man har gammal teknik. Hur många har trådlös hemma? Ja, det har alla. Bra, tack. Linksys, bra. Och sen, och hur många är det wireless gay? Någon stackare har wireless gay. Jag tror det. Precis. Wireless gay är ju rätt så häftigt, för det står ju 54 megabit på kartongen, du vet. Man går in och hugger det. 54 megabit är ett bra. Det är bara marknadsföringsdravel. 54 megabit. Och så tar vi bort. Jag är gammal utbildare, som sagt. Jag har läst lite i Cisco-certifieringar. Så det är bara halv bandbredd på grund av att det är halv duplex. Då är vi ner på 25 megabit. Och så du vet det där större kylskåpet och lite väggar under batongvägg på det. Vad är vi nere på då? 10 megabit kanske? 12? Och så sitter stackars Agda där, eller vem det nu är, och betalar 299 kronor i månaden till Telia. Och så får de inte ut i datorn. Det är bara att slänga det i sjön. Och då måste man upp till en snabbare lösning. Detsamma gäller 100 megabit. Där är vi bortvända. Hur många 100 megabit? Se där. Och även om det står 100 megabit på vilken router för 299 du köper som helst på Mediamarkt, så är inte det 100 megabit. Det är inte en, vad heter det, throughput på 100 megabit. Då snackar vi kanske en 50-60 megabit på en 100 megabits router. Flaskhals, det är mitt favorituttryck. Och då måste vi alltså gå in på gigabit routers. Och gigabit, det är ganska högt. Och, eller det är mycket stor bandbredd. Och det är faktiskt så att det är produkten som säljer mest. Eftersom jag ser vad vi säljer varje vecka, säger jag. Och det är alltså gigabit som säljs till hemmaanvändare. Och det är faktiskt ganska otroligt med tanke på hur många företag som inte kör gigabit. Men Agda 70 kör gigabit där hemma. Vad var det nu? Flera användare har vi hemma också. Och det är inte bara de där som sitter på företaget, du vet, och sitter och skriver några mejl. Nej, 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 nej. Farsan kommer hem från jobbet, kopplar upp sig på VPN, lyssnar på lite radio. Morsan kommer hem också, foppar lite kanske, vilken stereotyp det var, ber om ursäkt. Och sonen spelar ju lite online gaming. Vad gör han mer? Foppar kanske lite också, förhoppningsvis inte. Och mässar samtidigt ute på fejan, som det så kul heter. Och allt vad det är. Och då krävs det verkligen en stor, stor bandbredd. Då ligger wireless gear riset till. Så ligger det till. Och ultimata där såklart, gigabit router för wireless N för Linksys. Nej då, det kan vara vad som helst. Öka räckvidd, det nämnde jag lite. Surfa överallt, det ska streamas ljud ut till garden party på helgerna. Det ska, och då är det faktiskt produkter som accesspunkters och repeaters. Det är lite sådär man tänker på företag direkt. Men det finns många företag som använder accesspunkter och repeaters hemma. Jag har utbildat rätt mycket i Dubai. Och där är det ett jäkla snack om det här med, för de bor ju i sådana stora hus. Så där räcker inte ens wireless N till. Så där var ju fullsmetat med repeaters hela husen där. Bryggor, glömde jag ta med där, för det var någonting ni nämnde där, vilket var bra att väcka liv. IPTV. Hur många kör IPTV? Inte så många än kanske. Oh, bra. Jag har haft stått i butiker och fått världens utskällningar, att säga. De har köpt IPTV från Telia, även den, eller vem som helst. Kommer hem, går upp på övervåningen, installerar IPTV-boxen, du vet, med HDMI-kabel och nummer var. Och sen står där malaren. Och sen tar den här kabeln och sätter in i routern. Men vad fan, det är 20 meter ner. Jag bor på övervåningen. Så det har de inte tänkt på. Så där finns även avancerade bryggor som säljs som... Oj, hallå. Hallå. Som säljs som smör i solsken för det här ändamålet då. Oj, oj, oj. Så snabb är jag inte. Snabbt snackar jag, men inte så. Störningsfri, trådlös strömning. Hallå?
Hallå?
Trådlös. Det har blivit en riktigt trådlös boom sen Wireless Gay tog över för ungefär 7-8 år sedan. Och när ni sitter i era lägenheter och villor, hur många trådlösa nät får ni inte in då? Ett antal. Och hur många har surfat gratis där? Men står inte det. Och det är inte så stort problem när det blir interference eller störningar från andra, så fort man håller på med att man mailar kanske, eller man sitter på Aftonbladet eller på fejan, vad nu må vara. Det gör inte er någonting när ni laddar ner ett mejl och du kommer ner lite i bitar och så kommer ner i alla fall. Men tänk om ni ska streama lite musik eller video och det börjar hacka. Det är inte så roligt. Och problemet är då med Wireless G att det använder 2,4 GHz bandet. Och där är alldeles för få kanaler. Det låter rätt bra på dataplanen. Det står 13 kanaler, men det är faktiskt bara 3 av dem som är non-overlapping, alltså 1, 6 och 13. Så har jag 1 och Anders 2 så slåss vi fortfarande. Och det kan bli överlappning eller störningar. Lösning på det, även för hemanvändare, inte bara företag längre, är att använda 5 GHz bandet, vilket finns. Du kan gå in på mer om att köpa en produkt som stör detta för lite sig 600-700 kronor utan problem. Och det är det, när jag är utbildad så är det största alla säger, det är liksom ja, jag kör på 5 GHz nu, men det kommer bli samma problem sen när mina grannar kör på 5 GHz. Men där är faktiskt 19 kanaler som utan överlappning, så det kommer inte alls bli samma problem. Då snackar vi en dual band-lösning, mycket sofistikerad teknologi, för ungefär 1200 på vilken supermarknad som helst. Och så kan man använda båda 2,4 och 5 GHz bandet samtidigt då. Quality of service. Det har väl inte slått igenom riktigt det, men tänk på att det har funnits i produkter nu snart i 4-5 år. Det finns alltså, jag får frågor på det på golvet på i köpcentrum och så vidare, hur man vill prioritera datatrafiken hemma. Och vilken tror ni applikation det gäller? Jo, det är gaming såklart. Man vill inte missa en enda FPS där inte. Det kan vara såklart IPTV och VoIP är väldigt känsliga för det här, så där vill man också prioritera datatrafiken. Och det har alltså funnits ett tag i konsumentprodukter, även om inte så många börjar använda det. Men jag har haft några case på sistone där de verkligen gått in för det. Här, lagringsevolutionen. NAS, Network Attached Storage. Det är någonting som har ökat oerhört på senare år, eller på senare året, räcker att säga. Hur många företag har egentligen en NAS? Eller det är inte så många som har det. Men om du går in i vilken butik som helst så säljs det NASA något så in i bänken. Och det är alltså igen hemanvändare som ligger och trycker på 2 terabytes gigabit NASA från 2000 spänn. Och så han Chris, vad heter han på Wired? Chris, ja då glömde jag bort det. Chris Wired, tidningen i USA. Han fick ett order från IT-avdelningen han satt och jobbade. Att IT-avdelningen sände ut ett mejl till allihopa. Då, vi börjar få slut på plats. Kan ni möjligtvis börja radera era e-mail? Och det satt Wired, som en stor IT-magasin. Och satt liksom tryckte på gigabit hårddiskar eller gigabyte hårddiskar. Medan då Agda 70 igen ligger och trycker på en mediehub med 2 terabyte eller får plats 200 000 bilder eller 1300 DVD-filmer. Utan problem. Fotomusik och film, backup. Det är någonting man ska göra. Oh ja, hur många gör det egentligen? Jag blev precis av med 1200 bilder på lillan. Det var inte populärt kan jag säga. Och då har jag utbildat i 3 år att man ska göra backup. Och när inte ens jag gör det, hur ska det gå till? Jag är gammal storage nerd så du får slå. Men det måste man göra. Det kan även hoppa lite här i fram här för en försäkringsfråga. Det kommer en sån där riktig säljarsak här. Liksom. Jag hittar på det. Lite Norra Brunn-story här. Men detta är sant. Det var faktiskt en polare som hade översvämning i källaren. Han hade faktiskt köpt, seriöst, ett gäng iTunes-låtar eller MP3-er på nätet. Och datorn hamnade under vatten. Så han ringde ju Trygg-Hansa. Känner jag har 1200 låtar här som jag skulle ha ersättning för. Och Trygg-Hansa bara, ja, men det är inga problem. Bara skicka in CD-fodralen. Ja, men det är inte så det funkar. Utan jag har köpt dem, allting fint. Ja, men hämta kvitton då. Ja, men de låg i mailboxen ju på lokalt såklart. Ja. Så att så många säkerhetsbolag vet inte ens hur de ska hantera det här. Med media på diskarna. Strömning. Mycket ska strömmas idag. Man kör UPnP-DLNA. Vilket gör att man har en mediaadapter. Som strömmar alla dina foto, video, bilder. Var som helst du än är i hemmet. Och detta är inbyggt i varenda NAS. Det behöver inte vara vår modell. Du kan köpa värsta konkurrenterna, vad nu må vara. Det finns i allting och det är väldigt avancerad teknik som funkar utan några som helst problem. Portarna räcker inte till. Då snackar jag det också. Ni rekommenderar 8 portar, tror jag det var, Anders. Då är det så att det säljs mest 4 portars switchar ute på stormarknaderna. Och det förvånar mig, för att det kommer inte räcka till. De kommer kunna komma tillbaka och köpa fler. Det gissar rätt bra för min del. Det står inte det. Bakom stereobänken hos mig, vad har vi då? Vi har tv-spelet, säkerligen en Xbox 360 och en PlayStation. Och kanske Wii. Vi har satellitmottagaren. Vi har mediaspelaren, HTPC:n. TVn ska ha trådad uttag. NASen, skrivare kanske man inte har vid stereobänken i sig. IPTV-boxen ska ha sitt. Och sen ska allting vara i gigabit. Så vi är uppe nästan i en sån här katalytisk historia från Cisco här. Inte riktigt, men nästan. Så det är det jag vill säga, att tekniken hemma, den driver på något så oerhört av alla de enheterna vi ska ha. Både i hastighet och i antal enheter. VoIP med video, detta måste jag nämna lite produktplacering här, det måste man ju förbjuda på lite. Skype var ju störst med det, med VoIP överhuvudtaget, fast man inte använder SIP. Men nu har det kommit många små företag på marknaden för några år sedan som börjar med SIP eller börjar med Voice over IP. Men nu har även de stora drakarna flyttat in i det eget och börjar köra det ganska hårt. Det erbjuder väldigt avancerade funktioner. Något som jag saknar på mitt företag, fast vi är störst, är att man kan få meddelanden direkt i inboxen på mailen till exempel. Eller till och med som ett MMS till mobilen och allt vad det innebär. Så det är, tekniken är väldigt, väldigt långt fram och gäller även på hemmamarknaden. Det är inte bara för stora enterprise-företag längre. Detta du ser här är Ciscos nya produkt Cisco Yumi, som är alltså en telepresence, alltså en videokonferenssystem för hemanvändare, som har kommit, som släpptes i USA bara för, är det 2-3 veckor sedan någonting, och då har man velat dra det ett steg längre, att man ska faktiskt kunna ha videokonferens hemma och sitta och hälsa på sina nära och kära och nu och då. Och det är alltså teknologi som finns nu denna sekund, det är inte någon framtidsvision. Sen teleport, de vet inte när vi släpper, men det kommer väl kanske. Och sen har vi integrationen mellan enheterna. Det har du varit inne på. Då ska vi köra snabbt här. Då ska mediaspelaren hämta lite filmer från mediehubben som samtidigt iPhone ska hitta bilderna på. iPhone ska ju såklart kunna se IPTV-kameran var den är i världen via internet. Och Xboxen ska såklart streama från mediehubben och från NAS-enheten. Samtidigt som TVn också hittar en massa goda saker, musik och bilder på mediehubben. Och även det trådlösa ljudsystemet har vi inte snackat så mycket om. De finns där ute, vi hade också sett, men det la vi ner. Men det kan vi behöva inte ta upp nu. Och allting ska vara en styr synergi tillsammans. Och det ska funka klanderfritt utan något som helst problem. Både vad gäller, som ni var inne på, installationen är dödsviktig, att det ska vara lätt. För många människor idag är livrädda för att köpa nya produkter. Man måste säga till kunderna att det är inte svårt att installera sådana här, utan man kan faktiskt ha nytta av backup så det inte slutar som jag en dag. Vår fokus ligger mycket på att det ska vara lätt installerat och det ska vara lätt att använda, som Peter också nämnde i vårt företal här. Så vad har jag nu? Ja, det är mycket, mycket viktigt att det ska funka från början till slut. Så alla våra nya produkter, till och med just det, plus Sverker Olofsson hade testat våra produkter. De fick en konkurrent, de delade ut dem i redaktionen och du tror inte Sverker Olofsson fick mitt kit. Jag var helt svettig när jag satt där, han stod och kollade på TV när de skulle installera. Men Sverker Olofsson vann såklart. Så det var ju tur det. Det var faktiskt allt vi hade om det. Och så kan vi ta Peter, moderatorn här.
Tack så hemskt mycket. Jag skulle vilja att Anders och Klaus också kommer upp och sätter sig på scen bland alla sladdar här. Och så får Anders bevisa att det är lika lätt att installera som Klaus visade. Och så får Mattias hålla eldosen. Frågor från publiken. Jag har skrivit ner några frågor. Vi har 20-22 minuter på oss. Men vi prioriterar självklart publikens frågor. Jag hade den här nere först. Varsågod.
Jag har bara en hållbarhetsfråga när det gäller den där fibern. Det är inte fibern jag är orolig för, utan det är den där elektroniken. Vi har ju någonting som heter Oska i det här landet. Som jag förstår så är ju den där elektroniken helt oskyddad.
Mm. Då menar du de elektroniken i de här OI-konverterarna? Ja. Ja. Nej, men jag har ingen, alltså Acreos skrev att visa på man kan bygga hemmanät med plastfiber på det här sättet, men om det är så man får ostnätslag som sprider in sig i elnätet, då är det alla elenheter som kommer att slås ut. Alltså det spelar ingen roll om det är datorn eller TV eller set-top-box eller den här konverterare. Så ja, det är samma problemställning för all elektronik i hemmet.
Ett väldigt fräscht, rakt svar på en fråga. Vi kommer nog aldrig komma tillbaka till den tid när vi hade passiv infrastruktur från telemonopolet som togs ansvar för och sköttes av en för alla för en, och alla betalade samma, alla fick samma sak. Men det är en utmaning att nå hela vägen. Medans ni funderar på flera frågor, så har jag en fråga om som ni kanske kan beröra allihop. Modularitet, vi har pratat om arkitektur och vi har pratat om prylar här. Hur ser Sabo kanske specifikt på olika komponenter när ni bygger? Ska de alla hålla lika länge eller ska man kunna byta ut? När ni skrev er rapport, hade ni någon slags, den här komponenten håller i 3 år, teknikutvecklingen är så snabb, eller den här tror vi håller i 100 år, eller det kanske var det som var bakgrunden till att ni ville hålla ifrån hemma gatewayen, för där sker teknikutvecklingen snabbt, men samtidigt så måste ni leverera en lösning där. Kan du kommentera det?
Ja, men det är riktigt som du antyder då, att den där saken, den här delen, när vi kommer upp på de aktiva komponenterna, dels är vi dåliga på, vi är ju fastighetsägare, vi gillar sådana här traditionella grejer som kylskåp och spisar och lite betong och tapeter och så vidare, men när vi kommer in i de här aktiva delarna, så dels har vi dålig kunskap. Vi vet till exempel från ett antal projekt att man varit tvungen att byta ut den här typen av utrustning ganska många gånger då för att hamna rätt då. Och sen är det ju så också, precis det här med livslängden. Vi tänker ofta då i långa cykler då. När vi installerar grejer så ska det hålla, och gärna kanske 30-40 år och så vidare. Och då vill vi ju inte blanda oss i den typen av komponenter som vi dels inte kan så särskilt mycket om. Och dels också som kanske hänger samman med andra delar i det här ledet då, med operatörer som sätter in sin utrustning och så vidare. Men det är ju samtidigt också knepigt det här, för att lite grann så är det ju så som vi antydde när det gäller hemma gatewayen, att om vi inte börjar ställa krav så kommer vi också få inlåsningseffekter på tjänstesidan. Alltså det innebär att vi kanske inte kan få fram tjänster hos någon operatör som fungerar hos en annan på grund av att de här gatewayerna så att säga kanske blir lite proprietära, eller väldigt mycket proprietära. Så vi befinner oss någonstans mitt emellan. Det här är faktiskt väldigt knepigt. Vi håller på med projekt nu som när vi tittar på de här små tjänsterna, alltså tjänster för kvarboende, tjänster för energi, säkerhet, trygghet och så vidare. Och de ska ju in i den här gatewayen, de ska fungera helst oberoende av vem som är operatör, och vi är inte där än. Och det är möjligt att vi kanske ändå tvingas att vara med och investera i den där typen av utrustning för att få upp en marknad som gör att det här så att blir någon slags legotänk i det.
Får jag komplicera?
Absolut.
Hur lång tid SACA ska hålla. Den första av alla de här rekommendationerna i rapporten, det är dessutom kanalisationen ska vara inbyggd uppbrytna med rör som möjliggör omdragning av kabel. Alltså det är nästan den viktigaste, att det finns någon typ av infrastruktur där man kan trycka in kabel. För den här, alltså varken plastfiber eller en Cat5-kabel kommer ju vara något som man vill använda om 20 år. Då, om 20 år anser jag verkligen att då har man löst det med glasfiber, så man kan använda det. Men då ska man enkelt kunna dra ut befintlige kabler och trycka in nya. För det som är dyrt, det är installationen. Men om man kan göra en enkel installation, då blir det billigt.
Först ställa en fråga till publiken här. Hur många i publiken har UPS och överspänningsskydd i interfacet till sin kommunikationsutrustning hemma? Det är så illa. Jag tänkte mig i alla fall hälften här eller något sånt där. Frågan huruvida vi ska förse alla lägenheter med jordning och med överspänningsskydd i bestånden och reservkraft i källaren kanske är för tidigt ställd. Men jag hade blivit av med 400 hårddiskar med alla åsknedslag om inte jag hade haft en liten UPS. Väldigt liten UPS. Har ni någon kommentar på det? Är jag crazy överspenderande nörd eller borde man eller är det så, är det en uppfattning att vi fortfarande bränner prylar och Cisco tjänar pengar på det för att vi köper nytt när det går åt pipan nu? Ni behöver inte svara, taskig fråga.
Bara säga en enda sak om det här då. Vi har ju också så här en parallell utveckling på energisidan. Man tror att allt mer av energin ska produceras nära i våra bostadsområden. Med allt ifrån närvind till solfångare och allting. Och det kommer bli ganska komplicerade elsystem. Men jag kan nog tänka mig i och för sig att om vi tänker till lite grann när vi gör nästa teknikväxling här, att man skulle ta med den här typen av, för att den här lagringsproblematiken finns ju där också. Alltså det kommer inte att vara brist på el framöver. Det kommer att vara brist på el vid vissa tidpunkter och då kommer den här lagringsfrågan in. Och då kan ju det här med UPS och annat så att säga vara en del i det här.
Dessutom beror det ju lite på var man bor och den utrustning man har, hur den lever och överlever. Oftast så bor man i ett område med bra spänning, lite åska. Bor man ute på landet då har man överspänningsskydd och sådana saker. Sen beror det naturligtvis på den utrustning man har, så att säga. En NAS kan ju stanna utan att man har skrivit sönder den, även om den råkar få ett strömavbrott. Den tappar det du råkar spara just när strömavbrottet kommer. Så du havererar ju inte på det här absoluta katastrofsättet i normalfallen.
Jag tänkte så här att antingen ska man ha en mobiltelefon eller UPS om man har IP-telefoni hemma eller triple play. Men min fråga är egentligen, har ni haft någon diskussion om vad man ska ha mellan avlämningspunkt i källaren och hemma gatewayen, alltså optofiber av något slag eller Cat 5? Hur har diskussionerna gått där?
Ja. Alltså, vi har ingen rekommendation om det ena eller det andra. Vi där får varje företag göra någonting åt själv då. Och med våra rekommendationer är att man ska bygga nät som klarar minst 100 megabit dubbelriktat. Så det innebär uppgradering till gigabit hastighet. Men i praktiken så är det så idag att ungefär drygt hälften faktiskt bygger fiber ända upp till lägenheterna. Det finns väl ekonomiska fördelar med det. Men då blir vi inblandade i den här OE-omvandlan i alla fall, vad vi vill eller inte.
Jag har en fråga om uppföljning både till Anders. De bestånden som ni nu har utrustat, tänker ni själva följa upp om 5, 10, 15 år vad som händer med teknologin, hur den användes, hur den utnyttjades? Och sen en reflektion, jag försökte fixa internet till svärmor och först så havererade Cat 5-installationen via ett för detta kabelbolag. Och sen så fick jag insikt att jag skulle använda det fasta fibernätet som fanns framdaget. 3 månader senare så konstaterades det efter att jag hade med hjälp av polare som är chef för internet på Tele2 drivit frågan till toppen. Så fick de ut en människa som insåg att strömmen var inte påkopplad i någon av lägenheterna i hela beståndet. 4000 lägenheter som hade fått det var leveransklart, de hade sålt. Men svärmor var först och det funkade inte någonstans. För det var en 220 som inte var inkopplad bakom den där snygga vita skärmen. Jag vet inte om det går att kommentera, men vi är ju uppenbarligen väldigt tidigt i cykeln än så länge.
Alltså, om du frågar mig så tycker jag vi följer de exempel från våra medlemsföretag och försöker justera. Men jag skulle ju gärna vilja att man ändå utvecklar någon typ av nationell standard. Och också, där skulle också de provningar och sånt som är nödvändiga göras redan när man drar in där. Men det gäller alltså helst, finnarna har ju faktiskt kommit längre med det här. De har ju krav på infrastrukturerna, hur de ska byggas med mera. Det är deras motsvarighet till PTS som har tagit fram den här typen av krav, ända in i lägenheten då. Så att jag menar, vi ligger lite efter på den här sidan.
Jag har en fråga, jag heter Svante Bolander. Du visade från Samo där en standard på hur ni bygger näten fysiskt i fastigheterna. Och det var kategori 5E. Men jag undrar, vad gäller för det gamla traditionella kopparnätet idag? Dras det in parallellt med det här i renoveringar och nybyggen? Eller finns det inte och ska patchas över det här kategori 5-nätet på något sätt? Och hur länge kan man räkna med att kopparnätet kommer att leva i fastighetsbeståndet?
Ja. Jag vet inte hur länge man kan förvänta att kopparnätet kommer att leva. Jag är inte säker på att jag helt förstått frågan. Men alltså, det kommer ju någonting efter kat 5 och kat 6. Och det är ju alltså, troligen glasfiber. Det kommer ju någon gång. Och som sagt, grejen är att det ska vara enkelt att byta ut då, när den dagen kommer. För den dagen kommer. Det är ju svårt att säga. Det är svårt att säga när. Jag vet inte om det var svar på frågan.
Om man bara tittar också på de infrastruktur som finns i befintliga hus, så är det ju först det gamla telenätet då. Det finns 95% av våra hus där vi har kabel-tv-nät av varierande kvalitet. Och så bygger vi på de här nya bredbandsinfrastrukturerna då med fiber eller CAT 5 upp till lägenheterna. Och det är klart, i en ombyggnadssituation så är det mycket som talar för att man inte drar om alltihop det här. Men det där är en lokal fråga som, och ni vet ju att det finns rekommendationer från PTS också som säger att man gillar ju infrastrukturkonkurrens. Det vore bra om man även därifrån, nu har jag varit lite elak mot PTS om det är någon som är här, jag tycker de gör ett jättebra jobb. Men i de här områdena så skulle man ju kanske titta lite grann mer på möjligheterna för den här, så vad vi kallar tjänstekonkurrensen då. Så där man kan utnyttja en infrastruktur till mycket, mycket mer. För den är mer framtidssäker än att gå på i alla fall teletråden. Koaxen har sina fördelar ibland. Det såg ni också i våran genomgång, att den har vissa kvaliteter. Men det finns som sagt ingen anledning att bygga upp och underhålla två infrastrukturer om en klarar av det.
Jag har en fråga om de här hemmanäten och elinstallationen. För om man nu ska bygga ett hemmanät så finns ju en risk att man, det ska räknas att det måste dras nya jordade uttag och att man måste bygga om, så att säga. Vilka elkrav kommer in? Förstår du min fråga? Om man nu ska installera nytt i ett gammalt bestånd.
Jo, jag förstår frågan. Det här är ett bekymmer. Det dök upp redan när vi började med hemdatorerna. De skulle också vara jordade allihop då. Hur många jordade uttag finns det i en vanlig lägenhet? Det vet ju du. Ett i köket. Ja.
Får jag hänga på den frågan och rikta mig till Mattias? Du har beskrivit ett nät av, och bilden ligger kvar, av produkter. Men jag vet att Cisco är väldigt aggressiva på smart grid-marknaden som jag råkar jobba med här i Sverige. Och det är mera infrastruktur och elkopplingar till eldistributionen. Kan du någonting om det? Vill Cisco göra någon play på helheten, på integrationen, på totalen? För det, jag tror att det är det vi letar efter, någon som vågar ta ett större grepp. Och i alla fall på den amerikanska marknaden så säger ni i pressreleaser sedan 2, 3, 4, 5 år tillbaka att ni säger elmarknaden kommer att omsätta 10 gånger så mycket pengar som internetmarknaden vad gäller infrastruktur totalt. Smart grid är mer än 10 gånger så mycket pengar som allt vi har spenderat på internetdagarna över hela världen. Så att det är en enorm potential i det. Jag vet inte om det är ditt område.
Jag kan svara på den frågan. Jag är ledsen där på just det, på smartgriden. Jag har ingen insikt i det alls, tyvärr.
Det ser jag som en potentiell lösning på delar av den här problematiken. När vi bygger om eldistributionen så kan vi göra det här parallellt och samtidigt, och då får lite mer helhetssyn i vissa aspekter i alla fall. Varsågod.
Ja, jag har en fråga som gäller de som du kallade för efterboende. De där människorna som ska bo i lägenheterna för att de inte ska belasta det allmänna på sjukhus och så vidare. De har ju behov av trygghetslarm. Hur löser vi det om vi har ett oskyddat nät som är beroende av elektricitet och vi har kanske inte längre några fasta telenät i fastigheterna?
Det är inte vår fråga. Vi skickar den där frågan vidare till PTS, SKL, Socialstyrelsen och Boverket och ställer samma sak. Hur ska man klara morgondagens kvarboende med IP-nät? Och just nu så, nu vet jag inte om Oskar Jonsson är här från Hjälpmedelsinstitutet, men han har fått en förfärlig massa miljoner. Ja, du är från HI. Då vet jag att ni har fått ett uppdrag, ni har fått väldigt mycket resurser till det här, men 3 år för sent. Men det här löser det här antagligen. Men det är ju tillbaka till den här frågan, och vad är det som är fastighetsägarens roll? Vi håller infrastrukturen. Vem ska ta hand om det här med de krav som ska ligga på trygghetslarm och andra sådana här saker som krävs för att kvarboende, jag kallar det kvarboende, ja, och annat som behövs på individuell nivå. Och det vore jättebra om man kunde ta fram en kallar det svensk standard eller någonting för accessnäten, sista biten, där vi klarade ut de här frågorna om hur ska, vilken standard ska vi bygga våra nät efter, vilka krav ska vi ställa på operatörerna, alltså kraven på den passiva näten, kraven på den aktiva utrustningen. Det pågår projekt, men 3 år för sent.
Jag tänkte att vi skulle avsluta i tid. Vi har 5 minuter kvar. Medan någon sista fråga samlar upp sig här, så skulle jag bara vilja slå ett slag för distribuerade lösningar även vad gäller krav på att det alltid ska funka, istället för att kräva 100% i säkerhet av ett enda system som då får kostnader genom taket. Läs Rakel till exempel, som ska lösa alla problem och inte vara baserad på standarder och industriprodukter som utvecklas. Så kan man ge de gamla eller de behövande mobiltelefonen och alla andra produkterna, så att någon av produkterna i en kedja av många med 99,999% sannolikhet funkar. Är det inte så vi behöver bygga lösningar i samhället framöver? Vi kan inte kräva 100% av varje enskild lösning för alla fall som kan uppkomma, utan vi behöver bygga mesh av olika lösningar med failover, och failover-prylarna ska funka. Bara en hypotes.
Ja, men det är riktigt. Det finns ju produkter idag på marknaden, trygghetslarm på IP-sidan, som kör både traditionell eller IP-telefoni vid sidan av. Går den ner så går man över på den mobila som också är uppkopplad. Jag tror att du kan mer om de här typerna av produkter. Men det finns. Men det är ingen egentligen som har ställt krav på hur de ska fungera. Det är leverantörsspecifika lösningar. Jag låter lite gnällig nu, men jag tycker branschen borde sansas när det gäller vissa saker. Försöka hitta åtminstone, och samhället ska hitta sin roll också i det och ställa de grundläggande kraven.
Om det inte är några fler frågor, så tackar jag så hemskt mycket för att talarna ställde upp och kom. En stor applåd till dem. Och om vi slutar nu så är vi 2 minuter före kön till kaffet. Grattis och välkomna på nästa session här eller någon annanstans. Tack för att ni kom allihop. Hej.